Då är jag
bara såhär. Det är lökigt alltså.
Ja, det är riktigt lökigt. Jag måste liksom sitta så här.
Jag sitter liksom i jeans och barfota i sneakers. Det är
nej,
liksom
men
alla minus. Kom av med detta.
Okej. Hej älskade ni, varmt välkomna till avsnitt 282 av Ångestpodden.
Sjukt.
Jag skjuts in i samtalet känner jag.
Ja, klev in här med en jävla fart.
Ja men det är för att Hammarby vann igår. Jag, eller för det är måndag när vi spelar in det här. Jag vet, jag ska verkligen inte tjata mer om Allsvenskan och Hammarby. Skoja, det kommer jag verkligen göra. Men
ja.
Det, alltså, det är min terapi som inte liksom... Alltså det ger mig så mycket. Alltså jag kan inte förstå hur man kan känna den här kärleken till de här männen som springer på den här. Alltså fattar du hur sjukt det är?
Ja.
Nej.
Nej, men jag tror att fotbollen kommer vara en stor del av mångas liv den här sommaren. För det är någonting att haka upp sig vid och liksom känna lite gemenskap trots att man ändå får liksom, ja, kolla på Allsvenskan. Med lite corona-avstånd.
Ja, men för jag kände verkligen igår då när det var premiär eller när Hammarby spelade det att du och Jossan var taggade på ett sätt som ni inte heller brukar vara riktigt.
Nej.
Alltså, och jag fattar verkligen
det. Var ju liksom
det.
En happening.
Exakt.
Mm. Och det är ju någonting när det är en happening som liksom görs i kollektivet. Att jag vet att ja, och kanske i lägenheten bredvid här sitter någon och kollar kanske på samma match eller på en annan match och hejar liksom lika mycket. Och där borta sitter några. Mm. Vi hade kontakt med min lillebror som satt på en bar.
Exakt.
Alltså så här, det är liksom hela den grejen. Mm. Det gör ju något med en.
Ja, men verkligen.
Ja, det är fint.
Men du, jag skulle vilja ta upp lite innan avsnittet börjar. Jag skulle vilja prata lite om kvinnohat.
Okay.
Nej men alltså verkligen, för du vet jag har senaste veckan kommit i kontakt med alltså väldigt mycket tankar som jag har själv som inte har varit färdigtänkta, om du vet så här, strukturer, patriarkat, män som hatar kvinnor och typ så här, hur det kan ta sig uttryck när det inte kommer till att så här Paolo Roberto köper sex. Alla ser att det är kvinnohat.
Det ser han ju själv också egentligen.
Ja men exakt. Eller så här, kvinnor mördas, kvinnor våldtas. Det är så konkret. Alltså det jag har tänkt på är det strukturella, lite mer, vad ska man säga, dolda kvinnohatet. Kanske från män som också så här, alltså det är lätt att avvisa Paolo Roberto. Alltså männen som uttalat hatar kvinnor, som gör handlingar som är liksom, de köper en kvinna, de våldtar, de sexuellt utnyttjar någon. Men de männen som kanske själva skulle kalla sig feminister eller som liksom tycker att så här, vad var det, jag är inkluderande och jag ser inte, jag ser inga kön. Nej men du vet så här, men där kvinnohatet ändå sipprar fram i form av, ja men typ så här, alltså du vet, maktordning. Alltså att man, jag har liksom märkt att jättemånga män, både medialt, i min privata krets, alltså överallt så här, de är vana vid att ha makt. De tycker själva att de förtjänar makt och de vet inte hur de ska handla när kvinnor har en makt som de själva tycker att de förtjänar. Och det är så jävla svårt att så här värja sig mot det, för utan att bli en gapig jobbig jävel. Och jag är så här, jag bryr mig inte om att jag är en gapig jobbig jävel, men jag bryr mig om att man blir en jobbig gapig jävel. Alltså förstår du? Jag bryr mig om att folk... Jag bryr mig om att de strukturerna sitter så jävla hårt. Så vissa män som utövar de formerna eller tycker att så här, det vrider sig i deras kropp när kvinnor har makt. Alltså att de kan inte se att det vrider sig i kroppen för att kvinnor har makt. Utan de försöker hitta andra anledningar. Att kvinnan har betett sig dåligt, att kvinnan har gjort något fel. När det kanske egentligen handlar om att det har funnits en maktposition. Kvinnan har varit över mannen och mannen klarar inte det maktförhållandet för att han tycker att han ska ha makt.
Det har ju hänt att man liksom har känt också att man är en person som alltså överdriver saker eller gör liksom verkligen en hörna av en fjäder. jag har ju känt, jag har nästan alltid känt att när jag har, om jag har bråkat med en kille, så är det alltid jag som får skulden för att göra en hörna av en fjäder. När jag är mer så här, fast du ger mig inget annat val än att jag ska liksom bli den här sura, bittriga, ättriga personen som liksom bara så här, jag har rätt till det här, din sjuka jävel.
Nej, men jag vet, och också för att killar, nu generaliserar vi.
Ja, jättemycket ska sägas.
Vilket man också måste få göra. För att män har ofta under inga omständigheter eller inte i närheten av samma kontakt med sina känslor som kvinnor har. Det har hänt mig i hela mitt liv. Jag pratade om det här med Jossan, vår bästa kompis, igår när vi gick hem, att så här, både hon och jag upplever att så här, vi är uppväxta i ett hem där det är jävligt högt i tak, där man diskuterar saker. Alltså att tycka olika och att det blir en hetsk ton, det är inte farligt.
Nej.
Och att så här, som kvinna får du ju också ganska tidigt lära dig det i form av att du projektleder en familj, du tar hand om barnen på kanske ett större ansvarssätt än vad mannen i familjen gör. Du hamnar kanske oftare i positioner där makten inte ges till dig, utan du får hela tiden visa att du förtjänar den. Och då kanske man är mer van vid att diskutera, vilket också gör att när en man hamnar i en sits så tycker han ofta att så här, vadå, jag behöver inte förklara mig. Jag, alltså nu är det så här, och jag har gjort så här, det spelar väl ingen roll. Nu är det så, finn dig i det. Och att så här, mannen tycker då ofta att så här, jag behöver inte förklara jack shit. Medan man som kvinna är så här, vadå, lägg korten på bordet, stå för vad det är du har gjort. Jag vill veta de bakomliggande orsakerna. En man har ofta inte, eller ofta ska jag inte säga, men vissa män, alltså rent och strukturellt, alltså det som hänger med, alltså av strukturen, har aldrig verktyg till att prata känslor.
Nej, det är för också de har det aldrig som fått lära sig att göra det. Det är det som är problemet. Alltså det finns ju säkert så många som skulle vilja ha bättre kontakt med sina känslor, eller som skulle vilja vara bättre på att sätta ord på dem, men de har liksom inte fått öva på det eller fått några redskap för det och vet typ inte vilka de är om de ska vara så sårbara.
Jag är så trött på att man växer upp och säger att tjejer är drama queens, tjejer tjafsar alltid med varandra, tjejer är liksom, tjejer för stora saker, tjejer vill skapa drama. Jag har hört i hela mitt liv.
Ja, men det har väl alla tjejer.
Att jag är en drama queen. Det är liksom, alltså jag har alltid hört det, och jag bara såhär, nej, jag har alltid tagit ansvar för situationer som har hänt. Jag har pratat om dem. Vi tjejer är fucking egna psykologer. Vi är våra egna terapeuter i de här kompisgängen. Det är klart att man stöter på olikheter för att vi pratar. Det är ju skillnaden. Precis. Killar växer upp i sina kompisgäng och kan hata varandra. De kommer aldrig prata om det. Och så säger man så, min kille slår varandra och sen är det i världen. Ja, precis. Problemet är när de sen då går in i en relation när de är 30, gifter sig och det blir olikheter och man slår sin flickvän, för det är det man alltid har gjort, för man har inte tillgång till språket. Ja, alltså jag kan prata om det här, det ska ju inte det här avsnittet handla om. Men jag har så mycket alltså sett det strukturella i att så här, också att en kille tycker att det kan vara så här okej att se skit. De kan se en rasistisk situation, de kan se en sexistisk situation, de kan se någonting som är liksom föraktfullt mot tjocka, och de kan bara så här, det där rör ju inte mig, så jag lägger mig inte i. Alltså det är så, alltså män har en mindre förmåga, jag kommer få så mycket hat av det här nu, jag känner det. Många män rent generellt har en mindre förmåga att sätta sig in i, alltså, någon annan situation. Upplever jag. Det är kanske att forskningen kanske säger rakt emot mig. Ja,
det här säger vi utan att vara pålästa.
Det är min upplevda känsla av saker jag har varit med om i mitt liv och sett.
Och det jag tänker med, alltså, tjejer ser på bråk som att så här, nu bråkar vi om detta, men vi ska ju ändå lösa det genom att båda sen ber om ursäkt, för vi har förstått varandra olika, det har skett en missuppfattning, eller så ser vi bara olika på saker och det är ju okej. Men så, alltså, mina erfarenheter också är att så här, om en tjej väl börjar bråka så tänker killen att så här, hon kommer aldrig vilja be om ursäkt.
Exakt.
Det är så bara, jo, om jag har gjort fel eller kränkt någon så är det det absolut första jag vill göra, att be om ursäkt. Men jag vill ju också förklara hur jag har tänkt.
Ja, men verkligen. Ja, men jag får bara ta ett snabbt exempel innan vi går vidare i avsnittet. Alltså, jag skrev en tweet som var typ så här: sluta säga att man unnar sig hamburgare, pasta, bröd, sötsaker, för om vi hela tiden ska förtjäna vad vi äter är hela vårt samhälle ätstört. Typ så skrev jag. Det börjar rassla in skit på den här jävla tweeten och så här bara, åh, vi har aldrig varit så överviktiga som vi är idag. Vi mår jättebra. Vadå, man ska ju ta ansvar för vad man äter och man vill joxa i sig en sån skit. Så, ja, men du vet.
Ja.
Och så när jag läste, alltså när jag gick tillbaka och kollade, så såg jag att det bara var män. Och då är det en tjej som skriver om den här tweeten. Hon bara, intressant att det bara är män som inte verkar kunna ta till sig den här viktiga tweeten och reflektera lite. Kan det ha att göra med deras oförmåga att kunna sätta sig in i något de själva inte upplever?
Ja, precis.
För tyvärr är det ju så att en man som går genom livet upplever ju i regel, sen finns det alltså såklart undantag om man är person of color, om man är homosexuell, alltså så här.
Ja, eller då, bara inte i normen. Alltså.
Ja, men exakt. Men en vit heterosexuell man upplever ju i regel betydligt mindre orättvisor eller så här skaviga saker genom sitt liv för att de är normen. Allt utgår ju från dem. Så alltså, de behöver inte ha verktygen för att diskutera.
Precis.
För att de kan alltid luta sig mot att så här, det stora hela utgår ändå från mig.
Och det förstår de ju inte.
Exakt.
Att det gör.
Nej, men verkligen.
Med det.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag har sagt med mycket generalisering här, men ja.
Jag var tvungen att få ut det.
Mm.
Vi är denna vecka sponsrade av Hemmakväll.
Nej, men älskade Hemmakväll.
Du, jag vet vad jag vill säga för Sofie. Alltså just angående Hemmakväll och i de här tiderna. Jag är imponerad över vilken otrolig hygien de håller där. Alltså.
Ja, men när vi kom in och skulle handla på Hemmakväll så var det ju så här direkt. Det är liksom, man blir snabbt påminn om att hålla avståndet genom såna här roliga stickers som de har satt på golvet.
Jag vill säga det, det kommer ni se när ni går in på Hemmakväll. De är inte som vanliga, de här tråkiga stickersen. Det här är något helt annat.
Och det är handsprit och det var plasthandskar för att man liksom, som man skulle ha. Inte för att man ska ner med händerna i godisburken, men ändå få ha det liksom till skopan.
Absolut. Och sen så alla skoporna används ju bara en gång och sen tvättas de. Nej, men alltså hygien. Jag ville bara börja där för att jag är imponerad över hur bra Hemmakväll har skött det här.
Verkligen. Och sen ska vi ju slå ett slag nu för det är ju midsommar. Imorgon för er som lyssnar på det här.
Precis.
Idag torsdag. Och Hemmakväll har minimaxa midsommar. Då kan man alltså maxa burken så mycket du bara kan. Bara du kan stänga locket för bara 69 kronor.
Vad är det för dunder erbjudande? Är det lagligt att ha så bra erbjudanden?
Nej, men och jag vill också så här påminna om, alltså godis kan ju ändå vara en ganska stor del. Dels liksom kring alla sommarkvällar nu som vi har framför oss, men kanske framför allt midsommar. Förra året, då färgkoordinerade vi vårt godis.
Ja, men jag tänker så här, godiset, alltså du vet så här, Hemmakvällen, den är ju en stor del av liksom semester för väldigt många. Alltså att ha sommarhänget eller liksom midsommar som en högtid, alltså att godiset är ju en väldigt stor del av det.
Och jag tänker att hemmakvällar och sommarkvällar nu kommer, alltså på hemmaplan, kommer kanske vara vanligare än någonsin just den här sommaren.
Ja, och vill man göra den komplett så då är det Hemmakväll som gäller.
Yes.
Men jag har ett annat tips. Jag vet inte om du har sett detta.
Nej.
Men Hemmakväll har ju på sin hemsida en uppsjö med recept Mm-hmm. Alltså du vet, saker man kan baka, det kan vara läskedrycker man kan göra, alltså kakor, tårtor, mm-hmm, med godis.
Ja.
Och jag är så impad, men jag har ju hittat då några som jag ska göra denna veckan. Veganska kolamuffins med bubbsfluff. Oj. Bubsen är ju de här kola och banan, du vet, de bruna och gula, mm, godisarna. Mm. Veganska såna muffins.
Oj, oj, oj. Mm.
Och, nej, men, och det finns så himla, himla många recept. Så det är bara mitt tips, att surfa in på hemmakväll.se och hitta recepten.
Ja, om man behöver lite inspo inför hemmakvällen i sommar.
Det finns till och med, alltså, rent av midsommarrecept.
Åh, herregud. Ja, mm. Bra att veta. Tack, hemmakväll. Och idag ska vi prata om hur man ska hantera ångest i största allmänhet.
Här kommer 10 tips.
De 10 budorden kommer här. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Nej, men alltså, jag ville verkligen, Sofie, att vi ska säga att så här, det här avsnittet kommer inte handla om så här, hur man på något sätt botar, hur man tar bort ångest, alltså, utan saker som kan, med jävla stora bokstäver, lindra ångest i stunden. Och så här, antingen för att de här sakerna är beprövade av oss, mm, eller för att det är liksom tips inom psykologin, att det kommer från psykologer, psykiatriker, att det liksom rekommenderas.
Mm. Och jag tänkte också liksom, när jag satt och funderade inför det här avsnittet, att jag har liksom verkligen börjat känna att jag är redo att ta kampen för att sprida budskapet livet är generellt ganska så tradigt.
2+.
Och vi måste lära oss leva med det.
Ja.
Alltså speciellt den här vardagen. Alltså vardagen som bara tickar på. Alltså som du säger, vi satt i ett möte förra veckan och det satte sig verkligen hos mig när den här chefen som vi sitter och pratar med bara så här, livet blir oftast inte mer än 2+.
Nej!
Alltså generellt liksom. Sen exakt, har du toppar av 5+, 4+, 3+. Och ibland är det liksom minus. Men så att 2+.
Ja, men exakt. Du kommer få leva med att så här, ditt liv kommer vara 2+.
Ja.
Alltså när du, alltså så här, när du födde barn är det kanske 5+.
Ja, ja, du, inte just i födandet. Men nej, precis men sen, när ungarna har kommit. Barn.
Ja. Eller sen när du gifter dig.
Ja.
Du är 5+.
Eller när du står och ser, du är på en konsert och ser artisten du har velat se i flera år.
Det är när jag, alltså mitt liv var 5+ när jag hade Golden Circle-biljett på Justin Bieber.
Ja, verkligen.
5+.
Ja, just där och då var det, fy fan.
Men jag kan inte förvänta mig att en vanlig måndag i november ska vara 5+.
Nej, men det är också, jag har ju insett det själv. Alltså det ska jag säga typ bara så här senare. Det här halvåret, den här våren har ju varit skit på många sätt.
Mm.
Men jag skulle ändå säga att även liksom lite innan corona och all piss som hände liksom,
mm,
jag skulle säga det senaste året har jag mer och mer börjat så här bara, alltså shit, jag har haft så höga förväntningar på liksom mitt liv i största allmänhet, nu när vi säger ångest i största allmänhet, men alltså så här, ja, jag vet inte, jag har haft liksom, jag har tänkt att varenda dag ska fångas liksom. Mm. Och varenda dag ska jag ändå gå och lägga mig och må liksom bra.
Mm.
Men har ju insett att så här, fast livet kommer inte se ut så. Och så om jag har en period när jag mår lite sämre, som jag liksom har haft nu till exempel, så är det en del av att vara människa. Jag kommer ha fler såna här perioder, men det kommer ju vända.
Men alltså också, jag relaterar verkligen till det du säger. Ja. Alltså jag har verkligen märkt det. Men något som jag har lagt märke till också hos mig själv,
mm,
senaste tiden, det är nog bara sen jag typ flyttade in i min nya lägenhet,
mm,
att jag så här, vissa dagar kan jag känna mig så inte nervös, men alltså jag är helt så här orolig i kroppen,
mm,
för att dagarna bara varit, den har inte varit någonting. Nej. Alltså det finns inget att lägga märke till med den dagen.
Det har bara varit en tisdag liksom.
Och då kan man säga, ska vi, ska jag göra nu det här för att få igång, alltså så här,
alltså, för någonting måste jag ha med mig från den här dagen.
Nej, men
det är
nej,
typ
verkligen
det, att man ska liksom vara så här, fan vad man ska lära sig saker och gud vad man ska utvecklas och vara på väg någonstans hela tiden.
Ja, liksom. Precis, att så här, du ska ju helst bocka av något jävla mål varje dag.
Ja. Och det är liksom, det är inte konstigt att man börjar må dåligt då och man börjar känna sig stressad i att ens vardag känns pissig eller tråkig.
Nej, men för vi, alltså som ni ser så är ju titeln idag lite drivig, att så här, så botar du din ångest.
Ja.
Självklart är det inte det här avsnittet ska handla om, men vi ville döpa det till det för att i den, liksom, i den samtiden vi lever är det så vi människor vill så gärna att det ska vara. Ja. Att så här, var kan inte ni bara komma och säga hur jag botar det här?
Mm. Ja, men så här, vägen till självförverkligande, om den kan göra så kort som möjligt så tar vi den kortaste vägen. Mm. Och vi har ju också en helt sjuk bild av vad självförverkligande faktiskt är.
Ja.
Alltså, jag har liksom hela tiden gått runt och tänkt med att jag ska bli liksom, man ska hela tiden bli en bättre version av sig själv och man ska vara så himla bra i alla situationer och jada jada. Jag har liksom lite landat i nu att så här, ja, men i vissa situationer är jag dålig på att hantera det.
Mm.
I andra situationer är jag jättebra. Och det är så jag är liksom. Men jag har också fattat att så här, just nu är jag kanske dålig på att hantera en situation och bra på att hantera en annan. Om ett år kan det vara så att det är tvärtom.
Mm.
För att man förändras hela tiden. Jag har ju hela tiden tänkt att så här, att jag är, det är typ som att man ser framför sig att man är liksom, ja, men säg typ att man är ett vattenglas. Och så liksom hela tiden fylls det på med vatten och det försvinner aldrig något vatten, utan man, så här, man stöps liksom i en form som aldrig kommer förändras. Mm. Så ja, men nu har jag varit med om det, då har jag lärt mig detta. Men, så här, men vad lär jag mig längs med vägen egentligen? Jag kanske bara, alltså det hela kokar sig alltid ner till att jag måste försöka vara mer i nuet.
Mm.
Och liksom ta en dag i taget och så här, nu mår jag så här, imorgon kan jag må på ett helt annat sätt. Alltså ja, flummigt. Men liksom, men, ja, jag har haft en helt skev bild av självförverkligande.
Men alltså vi lever ju också, det har vi ju sagt 1000 gånger, men jag kommer behöva säga det 1000 gånger till. Alltså eftersom vi lever i en liksom tid av så här enkla lösningar på stora problem.
Mm.
Alltså om jag skulle så här ringa in vår samtid, alltså man pratar ju om så här, åh, men det är det här och det är det här och det är det här. Alltså det är 100% samtiden. Alltså så här, om vi ska minnas 2010-2020-talet så är det enkla lösningar på stora problemsamhället.
Mm. Ja, jag började fundera lite igår på så här, alltså när vi startade Ångestpodden för nu snart 5,5 år sedan, då var ju inte samtalet kring psykisk ohälsa på långa vägar vad det är idag.
Nej, nej.
Men jag började ändå tänka på det, att ju mer samtalet om psykisk ohälsa har blivit just ett samtal som har liksom blivit ganska stort, så har det ju också i samma takt kommit det har ju serverats ännu mer enkla lösningar.
Mm.
För att det liksom, de går ju hand i hand på något sätt, för att oavsett om vi pratar om psykisk ohälsa och ja, det finns och jada jada, så är vi fortfarande livrädda för att vara en del av dem som mår piss.
Mm.
Jag kan lyssna på psykisk ohälsa, förstå att det finns, tycka synd om alla andra, men jag vill själv inte vara personen som mår dåligt, så därför måste jag ju använda de här enkla lösningarna som serveras mig så att jag slipper må dåligt. För man ska inte må dåligt i livet.
Nej, men jag läste en artikel från någon, vad fan var det då? Jag kommer inte ihåg vem det var. Men hon skrev att så här, bara, åh, men de yngre generationerna, där är det typ meriterande att ha varit med om psykisk ohälsa. Alltså hon menade att så här, det är en fjäder i hatten.
Ja.
Och så här, ja, så kanske det är. Men har varit med om.
Mm.
Exakt, alltså så här, det är en skillnad. Du vill inte komma och säga, jag kämpar med jävla ätstörning just nu så jag kan inte sitta på den här middagen.
Nej, precis.
Du vill kunna berätta stordådigt om hur du tog dig ur det här genom hälsa, min egen metod, som man sen kan skriva en bok om.
Mm.
Att så här, jag, ibland upplever jag liksom att klimatet, alltså man klumpar ihop dem med att så här, åh, men vadå? alla vill ju ha någon psykisk ohälsa idag. Mm. Man bara, nej, man vill ha varit med om det i så fall. För att man ska kunna prata om det sen.
Ja.
Jag saknar fortfarande berättelser om folk som är i skiten
nu.
Mm. Alltså, jag vill höra det. Mm. Alltså, jag, och så här också, ja, jag vet inte, men det blir så fel när man säger så.
Mm.
Då är det som att, så här, att vi och yngre generationer letar efter att må dåligt. Alltså, jag blir så förbannad när jag hör det.
Mm.
För att så här, vi måste ju förstå att om någon har en ätstörning, om någon är deprimerad, den är ju sjuk.
Ja.
Sluta prata om det som att det är ett jävla val.
Mm.
Men Sofie, alltså du vet, vi har ju liksom senaste tiden pratat om hur mycket vi hatar tips.
Jag är så trött på skiten. Jag är så trött på det. För att jag dels har också, alltså de här tipsen och listorna, de är man ju på något sätt uppväxt med. Och de är så djupt liksom rotade i samtiden på något sätt. Att så här, men enkla tips vill man ha liksom. Och så ska man följa dem då och bli en helt ny människa. Mm. Ja, det är det här en del av självförverkligandet. Men jag har funderat så sjukt mycket på vad det kommer göra med liksom psykisk ohälsa. För jag, alltså så här, man är ju själv lite skyddad från det här eftersom vårt jobb är att sitta och prata om ångest och psykisk ohälsa. Men jag tänker så mycket på hur det ser ut liksom på en arbetsplats. Om någon börjar få jävligt mycket ångest, alltså så mycket ångest så att, det liksom, så att man anpassar livet efter det.
Ja.
Man kanske är jättestressad, man kanske får en utmattning till exempel. Hur fan ska man våga berätta det för sina kollegor om man i lunchrummet veckorna innan har suttit och pratat om så här, men jag har ju börjat äta kimchi och kombucha nu, för det sägs ju vara lika effektivt som antidepressiva. Mm. Eller liksom bara så här, men man ska yoga sig ur stressen och hela den grejen, och man har försökt yoga och det har inte hjälpt. Alltså, jag kan bara tänka mig, eller jag vet att jag själv hade tänkt att så här, de kommer döma mig för att jag har levt för dåligt.
Mm.
Alltså, psykisk ohälsa får ju inte bli det här, de som har levt hälsosamt och de som har levt ohälsosamt, och att man då ser att så här, de som inte har levt så rent, det är de som får psykisk ohälsa.
Precis.
För så är det ju inte. Men jag kan ju tänka mig att det är dit åt det barkar om vi fortsätter med det här. Som att renlevnad och mycket träning och lite skärmtid och ötter, det är liksom svaret på psykisk hälsa.
Nej, men exakt. Och då glömmer man ju att så här, alltså man pratar om något som är så lite beforskat jämförelse med somatiska sjukdomar.
Ja.
Alltså fysisk ohälsa.
Mm.
Alltså då är ju psyket är så lite beforskat i jämförelse.
Mm.
Och att lösningen skulle vara någonting sånt, det hade vi hittat.
Precis, det är så här, det är 2020, det hade inte tagit så lång tid att förstå att
nej, alltså så här, det är lite beforskat.
Mm.
Men nu har jag också hört så många förespråka de här olika ötterna.
Mm.
Och eller alltså nu exempel, säg att vi då utgår från ötter.
Mm.
Och alla forskare bara säger nej, det finns det inget belägg för någonstans.
Mm.
Och ändå så skriker de här författarna eller entreprenörerna om att jo, men vi har hittat ett belägg. Men snälla, ett, alltså det är inte nog.
Nej.
För att man ska sälja en hel affärsmodell. Alltså jag såg en så bra bild så här från USA, så var det typ så här: remember that superfood ain't superfood, it's just a very good marketing. Alltså så här, det är bara så bra paketerat.
Ja. Och vi liksom, vi köper ju också den paketeringen.
Ja,
alltså jag lyssnade på en annan podd på vårt, lite på vårt ämne faktiskt. Det mörka psyket. Tips.
Mm.
Men då hade de ett avsnitt om manipulation och påverkan i sekter. Mm. Jag tycker liksom sekter är avspännande. Så det var mest där. För jag
lite
på
hint
det.
Om att det kommer komma producering om det.
Ja, det kommer fram. Det.
Mm.
Men då pratade de just om liksom manipulation och hur man liksom, för många sektledare är ju extremt manipulativa. Mm. Och många ledare generellt, alltså auktoritärer och de som vi väljer, säger jag nu med citationstecken, att lyssna på, är ofta väldigt manipulativa. Vissa gör det med flit och vissa bara är det. Exakt. Liksom.
Mm.
Men att liksom, de pratade också om hur hela samhället styrs ju till stor del av manipulation.
Mm.
Och vi människor, vi behöver också bli lite manipulerade. För det är lite som vi har varit inne på tidigare, det kommer också avsnitt mer om det, om just det här med att vi lite, vi kan ju ibland känna att en anledning till att vi mår dåligt är för att vi saknar den här ledaren som pekar med hela handen. Mm. Jag kan ju många gånger känna när jag känner mig vilse att så här, fan vad skönt det hade varit att ha en ledare. Om det nu är Gud eller vem det är som bara hade visat mig vägen hur jag ska välja. Liksom. Men de pratar då om så här mycket, liksom, all reklam handlar ju om manipulation.
Absolut.
Allting vi liksom följer i sociala medier är ju på något sätt en manipulation. Det märker jag ju själv. Om jag börjar följa kroppspositiva konton så blir jag mer kroppspositiv till min egen kropp. Skulle jag bara följa normen skulle jag må fruktansvärt dåligt. Det är också en viss manipulation.
Mm.
Men det blir ju som sagt lite farligt när man inte har liksom en balans i det, när vi bara hela tiden matas av att de här enkla lösningarna.
Ja, men så här, alltså våra nya religioner är ju, alltså i mångt och mycket influencers. Det är våra gudar som vi tillber. Alltså kolla på en sån sak som Food Pharmacy. Det är två kvinnor som är superduktiga entreprenörer som har byggt en livsstil där de utlovar mycket som absolut inte är underbyggt i forskning. Vi har ju till och med, vi frågade ju till och med dem och så här, ni för de gästade Framgångspodden där de hänvisade till forskning i mycket av de påståendena som de sa.
De sa ju forskning säger, de kunde inte peka på en viss studie.
Nej, nej, men liksom, de hänvisade ju till att så här, forskning säger det här.
Ja.
Och så bad vi ju dem, bara så här, snälla kan ni skicka över det här, vi är jätteintresserade av forskning, vi skulle vilja se det. Och då läste de bara vårt meddelande utan att svara.
Ja, det var också andra som kommenterade det med utan att få svar.
Ja, det var väldigt många. Och så här, då är det ju som att det här liksom deras affärsmodell, att man börjar skjuta lite hål på den och då är de bara helt tysta. Då börjar jag i alla fall som då utomstående tycka att det är väldigt konstigt att man inte kan hänvisa till den forskningen utan att, alltså så här, idag är det ju lätt att slänga sig med det begreppet för ingen går ju steget längre och efterfrågar forskningen.
Nej, för, och jag förstår det med, för att så här, om jag mår dåligt och det kommer två personer eller säg ett helt företag som liksom serverar mig en lösning, då vill jag kanske inte i stunden heller ifrågasätta det, för det enda jag vill är att det ska hjälpa mig.
Acceptera det.
Är det som jag, ja, precis. Och så här, det som jag var inne på med liksom manipulation och hela den grejen, att det blir ju sån jävla obalans i hela det här, för att det som säljer är ju de här enkla lösningarna. Men för att det är det enda man vill ha. Vem fan hade köpt en tidning där det stod på framsidan så här, ibland är det okej att känna sig usel, eller typ, det är okej att bara vara okej. Du behöver inte bli liksom.
Men vissa, nej, men vissa hade köpt det, tror jag. Alltså jag tror att vissa är jävligt trötta på att någon säger att gör så här och så här och så här.
Ja, vi är ju ett jävla gäng.
Vi är ett jävla gäng.
Ja.
Nej, men också så här, jag kan ju liksom svindlande tänka att om du och jag hade valt en rak väg och sagt att det här funkar, vi är Ångestpodden, vi har kommit på det här,
ja,
vi säljer dig en lösning.
Mm.
Alltså vi hade haft 3 gånger fler lyssnare.
Ja.
100%.
Mm.
Alltså så här, jag har inte varit bekväm, hur fan skulle jag kunna sova på natten?
Nej.
Men det är så jävla sjukt att jag bara så här, jag vet det någonstans.
Mm.
Men det är så jävla viktigt, tror jag. Jag vet att Richard Magyar sa det förra veckan när han gästade oss, att så här, att vara sann mot sig själv.
Mm.
Att inte glömma det där.
Mm.
Liksom. Men jag tänker ändå att vi såklart ska försöka ge er några verktyg.
Mm.
Och detta ska också sägas med liksom, att så här, det jag kommer berätta om nu, det är saker som har funkat för mig.
Yes.
När jag har mått jävligt dåligt. Det är saker jag har fått med mig genom många, många år av terapi.
Mm.
För vissa kanske det här kan ge motsatt effekt hos någon. Alltså det vill jag verkligen så här säga.
Ja, det ska man verkligen komma ihåg. Det finns ingen universell lösning. Nej, som så här, funkar på alla.
Mycket beror ju också på vilken ångest man har, hur stark den är. Mm. Det vi kommer med nu, det är ju ingenting som jag skulle säga att någon ska ta till om man är diagnostiserad med depression, bipolär sjukdom, schizofreni, psykos, någon psykossjukdom, anorexi, bulimi. Utan det här är mer saker som funkar vid ångest. Visst, jag, när jag har haft depression och min GAD-diagnos, så har ju det här varit en del av terapin. Mm. Men jag tror det är farligt att vi ska säga att det här funkar.
Nu pratar vi generell ångest, den Exakt. Som vi tror att alla känner någon gång genom livet. Exakt. Vilket också är en del av att vara människa.
Och jag har ju då bara gått till KBT, så mycket av det jag kommer säga kommer liksom från KBT.
Yes.
Det känns som att vi bara, jag vet inte, jag ville bara safea upp alla de sakerna.
Mm.
Och också ingen av de här sakerna jag kommer säga är bara så här: gör det här så mår du bra imorgon.
Nej.
Alltså, utan det här är mycket jobb liksom.
Mm.
Men det första jag vill säga, om man har liksom mycket tankar som bara maler, det kan vara allt ifrån hur man ser ut, det kan vara hur ska framtiden bli, mycket oro, gud vad sa jag där, vad tycker de om mig. Jag har ju haft väldigt, väldigt mycket såna tankar.
Mm.
Och det här var lite så här, jag bara aha, när en psykolog sa detta till mig. Hon sa så här: avsätt tid varje dag för din oro.
Mm.
Ta 30 minuter, välj ut till exempel en fåtölj eller så att ta en vanlig pinnstol och sätt den någonstans i ditt hus, lägenhet, var du än bor. Och så ger du dig själv 30 minuter. Då får du sitta på den stolen och bara oroa dig. De här orostankarna kommer inte försvinna på dagen, men då kan du också komma på dig själv och säga så här: nej, det är inte orostid nu. Jag kommer få tänka på det här.
Mm, det är okej.
Okay. Det är helt okej.
Okay. Mm.
På orostiden, då tar jag 30 minuter. Detta gör ju också att man nöter detta. Jag tyckte det var skitsvårt i början. Men det blir också så här, det blir lite som en symbolisk sak att sätta sig i den där stolen. Till slut märkte ju jag att fan, jag vill inte sätta mig.
Nej, precis, jag skulle precis säga det. Det blir ju nästan lite uttråkande att sätta sig där då och bara, ha, varför ska jag sitta här i 30 minuter?
Ja, nu ska jag då tänka på hur mycket jag hatar min kropp. Hur mycket hatar jag den då? Ja, men jag hatar den verkligen. Vad är det jag är orolig? Alltså så här, då dissekerar man de tankarna. Istället för att de ska flyga omkring igen.
Mm.
Alltså på daglig basis. 10 timmar om dagen, alltså så här, hur länge man nu är vaken, man är vaken jävligt mycket mer.
Ja.
14 timmar när man är vaken, alltså förstår du? Det har varit så hjälpsamt för mig i terapin, men det har också varit svårt såklart i vissa stunder. Inget av det här som sagt är ju lätt, men ja, det var mitt första tips, att så här symboliskt avsätta orostid.
Ja, men på tal om just psykologtips, jag frågade också på vår Instagram om man hade så här lite huskure mot bara så här generell ångest.
Mm.
Och då var det en annan som skrev också, som hade fått tips från en psykolog, att det bästa man kan göra är att försöka sysselsätta sig med något helt annat. Alltså bryta det man håller på med för att få fokus på något annat som fångar hjärnans uppmärksamhet.
Jag vet.
Att verkligen bara så här: okej, nu svämmar det typ över ångest här. Det kanske är svårt att bara bryta och göra något helt annat om man är liksom mitt uppe i en arbetsdag. Man kan liksom inte bara lämna arbetsplatsen. Men så här, att är man ändå hemma typ, det är ju ofta då mycket ångest kommer också. För är man på jobbet så är ju hjärnan redan fokuserad på jobbet oftast. Men så här, sitter man bara hemma, försök bara så här, lämna lägenheten då, gå ut och gå, eller liksom gå och träna, gå och handla, alltså gör bara någonting där du får fundera på något annat.
Ja, men jag kan vara så här: kolla på din favorit-tv-serie, kolla på, alltså de här tipsen låter ju banala och det kan vara skitsvårt, för helt plötsligt sitter man där och kollar tv-serien och så känner man att hjärnan svävar iväg ändå.
Nu vet jag inte vad de har pratat om på 10 minuter.
Exakt, spola tillbaka, försök kolla igen. Spela mobilspel, Candy Crush är ju faktiskt forskningsbevisat att det dämpar ångest.
Mm.
Man gjorde en studie på, jag tror det var alltså folk som hade panikångest, ångestattacker, och märkte att så här, för många var det jäkligt distraherande.
Mm.
Och den appen är också gratis.
Det var ju väldigt många som skrev med så här: jag sätter mig och spelar dator dator, exakt, tv-spel, eller så här bara läser en bok, kollar på tv-serier, just att liksom fly in i någon annans värld lite. Ja. Det är ju så, det är så avkopplande.
Ja, men det är verkligen det. Mm. Och bara så här, tillåt dig bara kolla på, alltså om det är alltså en dokumentär om liksom vandrande pinnar, alltså så här, mm, vad det än är, kolla på Pippi Långstrump för 8:e gången i ditt liv, alltså så här,
mm,
ja, för jag kan tycka det är ganska skönt, har jag insett, när jag har ångest eller oro, att kolla på något jag redan vet vad som händer.
Yes, det skulle jag precis också säga det. När jag mår dåligt med, så sätter jag nästan alltid på en film som jag redan har sett flera gånger.
För det är tryggt.
Ja, det är jättetryggt. Då behöver jag liksom inte anstränga mig någonting. Och jag känner liksom redan karaktärerna lite, så jag kan liksom fly in i deras värld och liksom veta ju vad som ska hända och allting. Det, ja, det är jätteskönt.
Ja.
Jag tänker också att jag vill säga det, bara påminna om också, för att det är lätt med då att, ja, men okej, ja, men jag sätter mig och kollar på någonting då. Då ska det ändå vara någonting jag lär mig. Nej, för att, ja, så här, när man mår dåligt så tror man liksom att det mycket handlar om att så här, ja, men jag är så dålig som människa, mm, jag är så dålig som person. Jag måste, då är vi tillbaka till det här självförverkligande. Vi har liksom en stig som handlar om att man ska bli framgångsrik rent karriärmässigt, mm, men idag ska du också vara framgångsrik i din självkänsla, exakt, ditt självförtroende. Det är liksom jakten på att hitta den inre kärnan och alltid, ja, må 100% bra i den. Så det blir ju lätt då att man tänker sig, men vem är jag, och börjar kolla på en dokumentär om vandrande pinnar i fjällen, eller, ja, liksom Pippi Långstrump för 100:e gången, för, ja, då utvecklas jag, exakt, ju inte som person. Nej, men det är just det man måste lära sig, att man inte behöver utvecklas, ja, hela tiden.
Fan vad det är sant.
Var gåsigt, bara där. Ja, men liksom, man behöver inte.
Nej, alltså det är så
man
bra.
Man behöver inte bli bättre.
För det är mitt nästa tips.
Ja.
Det är ju ett livs... Mitt nästa tips kanske tar hela ditt liv.
Mm.
För det kanske det gör för mig. Jag är mitt i det här. Att inse att man inte måste vara eller bli någonting.
Nej.
Alltså så här, du behöver inte vara den bästa versionen av dig själv. Klart som fan man stressar ihjäl sig om målet är att vara den bästa versionen av dig, mm, själv.
Men det är så jävla sjukt. Vi satt och hade ett samtal med en person för några dagar sedan. Mm. Kommer ett avsnitt om detta sen lite senare i sommar. Där jag bara insåg att så här, jag har alltid gått runt och sagt att jag är en person som har väldigt svårt för att sätta ord på mina känslor.
Mm.
Jag har ganska svårt för att öppna upp mig för andra människor. Jag har den här tjocka muren runt mig liksom, för att det var så innan.
Mm.
Men jag är inte dålig på det längre.
Nej.
Och det var bara så här, alltså det är så taskigt att jag har gett mig själv den titeln på något sätt, ja, att jag är den som har så svårt för att sätta ord på mina känslor, och om någonting blir jobbigt så lägger jag hellre locket på liksom, framförallt då typ i kärlek eller i vänskapsrelationer också. Men så bara insåg jag nu att så här, jag inte alls är dålig på det, men jag har bara tänkt det själv, för det är de tankarna jag har haft, mm, om mig själv. Men helt plötsligt så upptäcker man att så här, nu har jag blivit den här personen istället. Om ett tag kanske jag är den här, som jag, mm, sa i början. Men det är ju som du säger, men så här, man behöver inte bli eller vara någonting. Man är liksom i en ständig förändring.
Verkligen. Och att också så här, det är inte, det kan inte vara meningen med livet att jag varje dag ska vakna och eftersträva att bli någonting annat.
Mm.
Kan jag bara få vakna och vara?
Mm.
Punkt.
Här är jag. Hallå.
Ja, exakt. Jag går upp. Jag ska, det är inte liksom eftersträvansvärt för mig. Om jag, alltså, om jag ser till samhället så ska jag ju eftersträva varje dag. Så här, men gumman, du kan bli lite bättre, lite mer effektiv, mm, lite mer galen.
Lite när jag ska. Snyggare kan du också.
Det kan du definitivt.
Ja.
Nej, men alltså så här, fan, hur ska jag orka?
Mm.
Jag är 27 år.
Mm.
Ska jag leva till jag i alla fall är 85, mm, säger vi.
Mm.
90 kanske till och med.
Mm.
Då kan väl inte jag gå upp varje dag och sträva efter att bli någonting annat. Alltså, nej, förstår du vilken jävla stress?
Mm.
Ändå är det så normaliserat att vi går upp och vaknar och inte tillåter oss vara. Alltså va?
Nej, men du ska ju alltid ha armarna uppkavlade.
Ja.
Dels liksom då i då hur du liksom utvecklar dig psykiskt, ditt psyke. Mm. Där ska du ha uppkavlade armar, och sen ska du också då liksom ha det i liksom, ja, men hur du ordnar upp ditt privata liv. Mm. Liksom med bostad, familj, barn, hela den grejen. Och sen är det ju det tredje benet då som ju ofta är liksom karriären då.
Precis.
Tjäna mycket pengar, bli framgångsrik.
Ja.
Det är mycket måsten liksom.
Precis.
Men jag läste också vilket jag liksom jag blir ju liksom lättad när jag också ser andra använda uttrycket sänk ribban. För det var ganska många som skrev det igår när jag frågade på vår Instagram. Att så här, jag försöker då när jag mår dåligt att bara sänka ribban. Det kan vara för den dagen. Det kan vara inför någonting. Mm. Typ så här, jag kan ju ha mycket liksom, åh gud, det här ska bli så perfekt inför typ högtider och så, för jag gillar att fira saker. Sänk ribban där med. Alltså hela tiden försöka sänka ribban.
Men det låter så jävla trist.
Ja, det låter astråkigt. Och med detta sagt, men jag tror inte att jag ens behöver säga det, men nu säger jag det ändå. Med det sagt menar ju inte jag så här, ja, så du kan gå runt och må jävligt piss, för livet är piss hela tiden. Men det handlar om att vi har jättehöga krav på vad livet ska innebära. Det är det som har blivit vår samtidsproblem. Ja, det handlar inte om att vi går runt på något medel och bara så här, ja, men sänk ribban, för alla ska gå runt i något deppigt jävla mode. Det är ju inte det vi säger.
Nej.
Men liksom vi måste, alltså, vi är uppe på takhöjden nu, vi ska ner till dörren.
Jag vill också säga, för du sa det innan, alltså så här, bryt tankarna med någonting du tycker om, kolla på vad du gillar, gå ut och gå och träna, alltså så här.
Mm.
Att vara uppmärksam när man börjar må dåligt i att så här, för vi tenderar att börja prioritera bort saker som får oss att må bra.
Mm.
Det är det som är så jävla lömskt, va? Med ångest. Nej, men så är det ju, det märker ju jag. När jag mår dåligt, helt plötsligt är det inte lika viktigt att träffa alla mina vänner, för att jag bara såhär, nej men jag hinner inte det, jag orkar inte det.
Mm.
Fast det egentligen kanske skulle ge mig väldigt mycket energi.
Mm.
Eller såhär, jag pallar inte gå ut och gå för jag vill bara ligga här. Fast det skulle göra mig väldigt gott.
Mm.
Att vara uppmärksam på att såhär, men gud vänta, nu har jag prioriterat bort den här middagen med min kollega, jag har prioriterat bort träningen hela veckan, jag har prioriterat bort att laga mig en god middag.
Mm.
Alltså att vara uppmärksam på det, för det är de sakerna som gör livet härligt ju en dag liksom.
Mm.
Och det är så lätt att bara börja skala bort det när man börjar må dåligt.
Mm.
Det vet jag att jag alltid har pratat om i terapin, att så här, försök behålla sakerna som bara gör dig gott i liksom själen.
Mm. Och med det sagt, med det är det som gör detta så svårt, och men jag vet ju att ni också som lyssnar har liksom så mycket förståelse för ångest, men med det sagt ska man ju inte heller få ångest om man ställer in middagen.
Ja.
Eller om man så här, jag borde träna för det skulle få mig att må gott, men nu pallar jag inte det idag, så jag ligger bara i soffan och drar täcket över huvudet liksom. Då är det också okej, men det handlar väl om att man inte ska göra det kanske varje dag. Alltså det blir lite samma sak som när vi säger så här, men vi kan inte prata om att man ska unna sig. Då tror folk att vi menar att man ska äta pizza och McDonald's varje dag.
Det handlar om,
ja, balans är ju liksom, det är ledordet.
Då är det vi som går ut med ledordet.
Balanspodden.
Ja.
Ja.
Det här är jätteomdiskuterat.
Mm.
För det här funkar verkligen för vissa.
Mm.
Jag såg att många skrev det till oss. Gör to-do lists.
Mm.
Och att det funkar.
Mm.
För mig är det tvärtom. Då får jag ännu mer måste jag ska göra.
Ja, fast jag läste en bra kommentar som vi fick då när jag frågade på. Att göra liksom jätteenkla och simpla to-do lists för att det känns bra i kroppen att kunna bocka av det.
Ja, men jo,
och
det
då är det typ så här, laga mat, gå ut med soporna, duscha.
Mm. Okej då.
Alltså,
ja, men det kan jag köpa.
Mm.
Men liksom helt, för mig kan de där jävla listorna balla ur.
Jo, men det är ju också för att du har ju sett då liksom listor då för hur man liksom ska, ja men återigen, självförverkliga sig själv, eller följ den här listan så blir du liksom framgångsrik. Typ det är liksom att de här to-do-listsen som man är uppväxt med, de ska ju också leda någonstans. Det är inte to-do-lists bara för att så här överlever du dagen.
Nej, jag vet. Nej, precis. För helt plötsligt, säg att jag vaknar och mår piss, ska jag skriva så här: meditera en timme, yoga 20 minuter
och hitta
gå
ut
och gå en timme,
kärnan.
Skriv en bok och var lycklig, gums. Ja. Mm. Och sen ska jag försöka bocka, alltså förstår
precis,
du?
Precis, ja.
Så den är ju, ja precis, men ja verkligen så här, duscha.
Ja, och så kan du ändå stryka av.
Ja, det är så alltså, jävla skönt ju. Ja. Mm. Okej, okay, ja. Att vara i ångesten, det tipset suger.
Men det var också så många som skrev det, att bara så här, bara tillåta sig att vara i den. Och nej, typ så här, det här blir nu en tråkig dag, men ja.
Nej, men det är så här, drick varje gång min psykolog har sagt att jag ska acceptera ångesten. Man bara, då behöver jag magpumpas, för det är liksom det enda hon har sagt.
Mm.
Nej, men verkligen att så här, vänta, du måste acceptera att det är piss.
Mm.
Just det. Men vi har alltid lärt oss att fly. Och visst, så funkar det ju.
Mm.
Det var ju så vi överlevde på savannen.
Ja, ja.
Det här gamla uttrycket. Mm. Nej, men det var det ju. För att om något var obehagligt, att det var någon som låg lurpassade på oss.
Mm.
Fly för fan, det är en tiger.
Mm.
Men så funkar inte vårt liv idag. Det är ingen tiger i vardagsrummet, vi behöver fly.
Nej, och ångesten är heller inte lika farlig som en tiger hade varit på savannen. Det är liksom det med som lite har blivit problemet, att så här, så fort man får lite ångest så tror man direkt att man typ håller på att bli galen. Åh nej, nu kommer jag bli en av de som lider av psykisk ohälsa.
Eller
det vill jag inte. Nej, alltså ångest är en del av livet.
Du måste
det kommer ingen komma ifrån.
Nej.
Men du
kommer behöva leva med den.
Ja, du behöver inte heller springa ifrån den, för den är inte farlig.
Nej. Beroende på hur stark den är givetvis.
Ja.
Den kan vara livsfarlig om den, det vet ni ju att vi...
Ja,
liksom,
det
vet. Nu pratar vi vardagsångest.
Ja.
Mitt sista... Nej, detta är inte mitt sista. Mitt näst sista tips har hjälpt mig från att jag var 21 och började våga prata om min ångest.
Mm.
Berätta och prata om din ångest för så många du bara kan.
Mm.
För mig har det hjälpt, det har räddat så många middagar att säga, jag behöver sitta längst ut på kanten för jag får så lätt ångestattacker på middagar. Det har aldrig hänt att jag har fått en ångestattack de gångerna jag har sagt det.
Nej.
Skulle jag fått det skulle jag vara 100% trygg, för alla vet ju.
Mm.
Jag går ut när jag känner att jag håller på att få en ångestattack.
Mm.
Alltså att få säga det, hur mår du nu? Alltså så här, jag håller på att vänja mig vid mina antidepressiva.
Mm.
Så det är jävligt skakigt psyket idag.
Mm.
Alltså det har hjälpt mig så mycket.
Men det
än att
det.
Jag ska dölja tystas.
Alltså då blir det en ångest i att bara lyckas dölja.
Nej, men det är så vidrigt.
Ja, så det blir så, dubbelt typ.
Jag har suttit så många middagar. Bara, så har mitt psyke låtit på insidan. Jag bara, när jag försöker dölja att så här, det är jävligt jobbigt att sitta på den här middagen.
Mm.
Och jag har bara känt att svetten rinner på ett sätt.
Mm.
Och också så här, det här har i alla fall jag upplevt, jag kan tänka mig att det är så här för många. Helt plötsligt får man inte en ångestattack där man vanligtvis får det. Och så börjar man få ångestattacker där man bara säger, men vänta, jag sitter bara här med mina killes föräldrar.
Mm.
Det är helt okej, säg det bara.
Mm.
Jag har ångrat så många gånger att jag inte har sagt det. Speciellt faktiskt alltså i... Alltså jag började få ångestattacker just när det bara var så här, jag och min kille och hans föräldrar.
Mm.
För att jag liksom bara började tänka att så här, men vänta, är jag inte trygg i den här situationen? Varför får jag? Och så fick jag ångestattack.
Ja.
Och så sa jag inget. Då fick jag gå in och djupandas på toaletten. Varför? Alltså va?
Mm.
Och när man väl säger det och bara så här, ingen bryr sig.
Nej, precis.
Ingen tycker jag är märklig. Varför tror jag det?
Så det är som att dra av ett plåster. Det är lite jobbigt i 2 sekunder. Men sen är det så jävla skönt när man har gjort det. Liksom.
Mm, precis.
Mm.
Mitt sista tips.
Mm.
För nu kan det ju låta som att hela jävla livet ska vara en uppförsbacke. Så är det ju inte. Det kanske ska vara 2+. Men 2+ är jävligt gött att leva i.
Ja, eller så tänker man att det är lite som att cykla en lång runda. Det kommer uppförsbacke, men det kommer ju nedförsbacke också.
Precis, men... sök professionell hjälp. Ja, men med en depression exempelvis. På Vårdguiden står det så här: du kan ha fått en depression om du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period och har tappat lusten även till sånt som du brukar tycka om att göra. Alltså, och det, alltså en längre period, ja, men det är ju typ en månad.
Mm.
Och att man också så här söker vård.
Mm.
Och också så här, nej men man har ångest, det skaver så här, Det kan du göra någon vecka hit och dit.
Ja.
Men när det börjar bli en vardag för dig, eller när så här, men det här går ju inte över.
Ja, men jag tror så att har man liksom en lite dålig dag, då kan vem som helst känna att man så här, jag ställer in det här jag hade planerat ikväll. Du är inte deprimerad för det, för nej, alla kan ha en dålig dag liksom.
Precis.
Det blir väl mer att när att ställa in saker och helt plötsligt inte känna någon lust i någonting, när det blir en vardag, om man inte känner igen sig själv, då är det nog dags att söka hjälp.
Precis, inte nog, då är det verkligen det.
Ja.
Eller liksom när ångesten gnager var eviga dag i typ så här 2 veckors tid.
Mm.
Nej, det ska du inte leva med.
Nej, och sen är det vi, varken vi eller du själv kan liksom sätta en titel på om du har en depression eller inte. Det är därför man kan liksom inte söka hjälp en gång för mycket.
Nej, alltså jag skulle
det
säga
ju,
det.
Det kan ju vara så att liksom, om du träffar en psykolog eller liksom pratar med någon nätpsykolog eller vad som helst, säger att så här, ja, det låter, det är nog som att du kanske har en lätt depression. Vi gör så här nu, vi fortsätter prata så ser vi liksom. Det kan ju också vara så att man är på väg in i en depression, men det kan stoppas om du får prata med någon.
Precis.
Så att, ja.
Ah, nej, men alltså, man kan aldrig söka hjälp för mycket. Alltså, kom ihåg det. I att, så här, att söka hjälp en gång för mycket, det är miljoner resor bättre än att söka hjälp en gång för lite.
Precis.
Det måste vi komma ihåg.
Mm. Men också för den sakens skull, att livet känns lite pissigt ibland, det behöver inte betyda att du lider av psykisk ohälsa. För livet 2+, det tycker jag man ska ha med sig.
Ja, men du vet så här, så vi, nej, men om vi tar den här metaforen med att cykla, det kommer inte, det ska inte bara vara en nedförsbackare i ditt liv.
Nej.
Det ska heller inte bara vara uppförsbacke.
Nej.
Det mesta är raksträcka.
Ja, precis. Och sen kommer det en lite jobbig uppförsbacke som följs av en nedförsbacke, så det känns skönt igen. Så är livet.
Mm.
Ja,
det ska inte bara vara uppförsbacke liksom.
Nej.
Då ska man söka hjälp.
Yes.
Gud, vilka budord.
Ja, herregud.
Gud, sista, att vi inte har gjort ett sånt här avsnitt.
Och det var sista poddinspelningen i den här studion för några veckor.
Ja, gud ja.
Ja, det är liksom slutet på terminen här nu.
Ja,
det är lite skolavslutningskänsla har jag idag.
Ja, fast vi ska ändå jobba några veckor
ja,
till.
Men det är fortfarande en helt annan sak att inte vara här.
Ja, det tycker jag.
Okej, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka.
Följ oss på Instagram, vi heter Angestpodden. Vi har blivit så aktiva på Instastory.
Ja.
Jag är golvad över det.
Ha det bra, så hörs vi ju precis som vanligt. Vi kommer släppa avsnitt hela sommaren, det vill jag bara poängtera. Varje torsdag hela sommaren, men vi hörs som vanligt redan nästa torsdag. Och glad midsommar kanske man säger.
Glad midsommar!
Ha det!
Hej då!
Det finns så här feeling av att avsluta med dina färger var blå, men det kan vi ju inte. Vi har inte stim.
Hej! Hej!